Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din andaktsfulla anteckningsbok. Din bedrövliga brevduva i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Först av allt, tack alla som kom på Somna med Henrik live i fredags. Nästa gång jag gör det här, det är den 12 november på Bagarmossens Folkets hus. Välkomna tillbaka ni som var där och välkommen du som inte har varit där än. Det var verkligen, verkligen en speciell kväll. Tack så mycket. Nu lät jag lite som en rockstjärna när jag sa tack så mycket. Eller egentligen ska man ju säga tack som fan då, om man är en rockstjärna. Jag är ju inte det, även om det ibland kan tyckas så. Så är jag alltså en vanlig man som går på gatorna som en vanlig man i mina bästa år. Det där med att gå på gatorna som en vanlig man, det är ju fantomen från början. Ibland så sätter han på sig rock och hatt och går på gatorna som en vanlig man. Men han är ju ingen vanlig man, fantomen. Det får man nog säga. Den slutsatsen kan man dra om man beaktar hans osannolikt åtsmitande trikå. Det är helt enkelt inte möjligt att få på sig en sån trikå. Jag menar även fantomen, låt säga att det stämmer att det som teckningarna indikerar, att han helt enkelt är sjukt rippad. Även en sjukt rippad person skulle ju ha ett fruktansvärt besvär med att få på sig en trikå av den arten som fantomen och flera andra superhjältar med honom bär på sig. Jag menar, tänk själv. Man vill ju vara lätt och luftig och ledig om man ska springa runt och sparkas och så. Med tjuvar, tjuvskyttar och sånt som Fantomen håller på med. Man vill ju inte ha någonting som tar en halvtimme, 40 minuter och dra på sig. Alla som någon gång har försökt få av sig ett par högskaftade läderboots vet ju hur komplicerat det är med dels läder då. Nu är väl inte Fantomens kläder i läder. Men de är tajta. Alltså, det måste ju korva sig och dras upp och så. Och sen, till råga på allt då, så är det ju också ett helkroppsplagg. Det är ju alla som någon gång har satt på sig en helkroppstrikå. Jag tillhör ju en av de människorna som har det. Jag vet ju av erfarenhet att det är någonting man ofta behöver hjälp med. Och då har ju han i och för sig Fantomen, har han sin kompis där. Jag tror han heter Guran. Och han kan ju då hjälpa till. Jag tänker att Fantomens suit måste vara av någon slags stretchmaterial. Som liksom då av naturliga skäl då följer med kroppen när han böjer sig. Och det gör ju att det blir ofrånkomligt att till exempel ärmar eller ankelbitarna liksom glider upp och ner längs handleden slash vaden. Och då har han ju handskar då, Fantomen. Det måste vara jätteirriterande när det blir den där glipan mellan handsken och ärmen. Där bar hud exponeras. Och sen ser det ju inte heller ut att vara ett material som andas. Alltså det ser ju faktiskt ut som att det är färgmålat på hans hud. Det är alltså ett sånt otroligt formbart material som lägger sig i varje liten kulle på hans välproportionerliga armmuskler. Det är alltså en fruktansvärt tajt dräkt. Med en tajthet som liksom är representerad i varje tum av hans dräkt. Det är inte så att det drar uppåt mot ärmarna eller att det är tajt runt bröstet eller midjan, utan det är tajt på varenda tum, även på sånt som lätt blir fladdrigt, som till exempel ärmar och armar på plaggen. Alla som någon gång har satt på sig ett par tights vet ju att det tar tid. Man måste rulla ihop själva byxan vid foten och sen långsamt och diskret rulla upp den. Över knät och låret. Och är man det minsta svettig, då är det nästan tortyr att sätta på sig ett så tajt plagg. Och jag vet ju inte hur Fantomen är fysiologiskt disponerad. Men alla svettas väl när det är varmt, va? Han kanske inte har några svettkörtlar. Han kanske har genomgått någon typ av korrigering där han inte svettas. Men vad gör han då för att hålla sig nedkyld? Det verkar också vara lite farligt faktiskt att befinna sig i en sån kroppsstrumpa som ju Fantomen faktiskt bär i ett tropiskt klimat. Jag vet inte somna, men om jag var Fantomen så skulle jag vilja ha luftiga kläder som släppte in luft och ut värme. Inte någonting som stänger in. Det måste vara fruktansvärt för Guran att ta av Fantomen de där trikorna på kvällen när Fantomen kommer hem och har varit ute och sparkat tjuvjägare hela dagen. Och kommer Fantomen hem. Välkommen hem, älskling, säger Guran. Kalla mig inte det, snäser Fantomen. Oj då, dålig dag på jobbet, säger Guran. Det är väl som vanligt, muttrar Fantomen. Hjälp mig ur den förbannade trikon. Och så börjar då den passivt aggressiva kampen de emellan. När guran försöker hjälpa och fantomen då slåss mellan dels ett behov av att bli av med trikon, men också en skamkänsla. Därför att det som sen kommer ut ur trikon är ju något slags blekt, svampigt. Alltså det är inte det som guran så att säga drogs till från början. Fantomen hade trikon på när de träffades. Ja, det finns helt enkelt en massa regler och rutiner och tvångstankar runt Fantomens kläder som inte står i paritet till hans hjälteuppdrag. Och på vilket sätt är det ett uppdrag? Vem har gett honom uppdraget? Det här kanske finns i Fantomen-universumet, men jag är ju inte så beläst. Finns det överhuvudtaget någon som läser Fantomen längre? Har det gjorts några Fantomen-filmer? Är Fantomen, vad är det för typ av stort bolag? Är det Marvel eller är det Puttes Superhjältar AB? Om du vet det kan du skriva svaret på en vägg i Tommelilla utanför kiosken där. Hej, Somna. Hur kom jag ens in på Fantomen? Jo, just det. Jag går på gatorna som en vanlig man. Just det. Det stämmer ju inte. Till att börja med får man väl också lov att säga helt ärligt att så himla vanligt är det ju inte att gå omkring med hatt och trenchcoat och solglasögon på sig. Det är väldigt sällan, skulle jag säga, som en vanlig man sätter på sig just trenchcoat och hatt och solglasögon när han ska gå ut och köpa tidningen. Man tänker ju omedelbart att det här är någonting skumt. Vad är han ute på? Varför har han solglasögon på sig? Klockan är ju 6 på kvällen. Och det är vinter. Ja, jag vet att han inte bor i Sverige. Idag ska vi prata om ett annat land än Sverige. Vi ska prata om landet, ett utav länderna. Vi ska prata om ett utav länderna som ligger precis där man svänger till höger innan man svänger vänster. Alltså där garderoberna står utposterade precis vid gatlyktan. Du vet, där Börje står och skriker på Anita. Anita har ju gjort fel, tycker han, för att hon inte kan backa ordentligt. Och han blir så förbaskad. Det finns ju någonting ömkligt i hans nästan förtvivlan över hur svårt det är för Anita att backa. Och en person med insyn i deras relation skulle ju säga att hon har svårt att backa därför att hon blir stressad av att du tittar på henne som en örn tittar på en mus när hon bara backar. Det finns inget utrymme för henne att göra det minsta lilla egen tolkning av situationen. Utan om det inte sker på precis det sätt som du tycker, Börje, då kommer den där örnreaktionen, då, skriket och dykandet ner mot bytet. Och det stressar Anita, och därför så blir det fel när hon backar. Och det var därför som hon, som du säger, nästan körde över din fot den 5 januari 1973 med den gamla Saab 900-bilen, den där blå, som senare voltade, vilket absolut inte var ditt fel. Idag ska vi alltså prata om det landet som ligger där. Det här landet heter Mercuriel. Jag har bjudit in en person från Mercuriel som ska berätta lite grann om landet och rätta ut några av de många missförstånd som finns kring Mercuriel och dess seder. Välkommen in, Porsche Bananhasse. Välkommen in, Porsche Bananhasse. Välkommen. Tack ska jag ha. Du kommer alltså från Mercuriel. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och jag skulle vilja börja med att säga tack för att jag får komma hit. Det är väldigt sällan som personer med min bakgrund får prata i poddar och medier och sånt. Det första som alla tänker på när jag säger att jag kommer från Mercurial är ju, oj, vad är det för land? Det har jag aldrig hört talas om förut. Och när jag då förklarar för dem att det inte är ett land som finns på riktigt utan bara i Henrik Ståhls twistade, sjuka fantasivärld, så brukar de flesta intresse falna då. Alltså, överhuvudtaget när man nämner ditt namn, Henrik, då brukar folk säga så här, ja, just det, det är han, jag förstår inte riktigt vad det är han håller på med. Helt riktigt helt på allvar somna, så är det faktiskt det som är det vanligaste vanligaste motståndet jag möts av, att det inte riktigt någon som fattar vad jag håller på med. Men då brukar jag trösta dem och säga att det gör inte jag heller, och det måste man inte alltid. Det är okej att gå på känsla också. Och låta saker ske. Och sen kan man ta tillbaka grejer. För man får ändra sig nämligen. Det var en stor befrielse när jag insåg att jag faktiskt får ändra mig och byta åsikt. Att jag faktiskt får tänka om. Och att det faktiskt är tillåtet att göra fel eller slösa en väldig massa tid på saker som inte är effektiva eller bra. Det är liksom inte förkastligt att göra misstag på vägen. Det var en ganska fin och befriande inställning som jag fick mig då itutad någon gång. Jag tror att det var Melika som gick i min klass på scenskolan som sa att man får ju ändra sig, Henrik. Det är okej att ändra sig. För då, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var väl någonting att jag kände skam över att jag hade bytt ståndpunkt i något ämne. Eller bara att jag hade lärt mig någonting, men på något vis låtsades som att jag hade kunnat det hela tiden. Alltså att det ska vara så svårt för oss att acceptera att vi är likadana allihopa, att vi lär oss saker på vägen. Det här kunde jag inte förut, nu kan jag det här. Eller det här undrar jag över. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit med personer som när jag undrar över någonting säger, ja ja, men det där är inte så komplicerat. Då tycker jag det är mer komplicerat med, alltså som att det inte finns, som att undran inte finns. Jag träffade några stycken häromdagen och så samtalet som var trevligt och så, men gick också i stort ut på att alla sa, ja men det handlar ju om, eller det hela går ju egentligen ut på att. Jag vet inte om jag är så förtjust i den världsbilden. Jag tycker verkligen om att inte ha en susning. Eller sitta och gissa. Det är verkligen fine. Alltså det här som folk kallar för killgissa. Alltså jag älskar killgissning. Bara den sker utifrån någon slags kontext av att det är en gissning. Barn killgissar ju hela tiden. Jag älskar killgissning. Så länge det inte blir ett förklarande eller någonting som man med säkerhet hävdar att man vet. För vi vet ju ingenting faktiskt. Vi vet ju inte ens om vad vi inte vet. Eller så här. Vi vet några saker. Sen vet vi att vi inte vet vissa saker. Men den största punkten, den största fläcken, den största bilden, den största punkten på pappret, den stora cirkeln av vit dimma, det är det vi inte vet att vi inte vet. Tänk vad mycket som du inte vet att du inte vet. Tänk på det ett ögonblick och låt det sjunka in. Den stora merparten av all information som finns att tillgodogöra sig, den vet du inte ens om att du inte vet. Det där kan göra mig helt förtvivlad. För att det är så vanmäktigt. Det känns... För att om jag står på en strand och tittar ut över ett hav, då kan jag säga till mig själv att jag vet ju inte vad som finns där ute. Alltså så vet jag ju då att jag inte vet det. Men jag kan stå på en strand och titta ut över ett hav och säga till mig själv att jag vet inte om att jag inte vet att en kråka precis just nu gjorde en bakåtsalto mot tal samtidigt som den skrek Fredrik, det allra högsta den kunde. Alltså av en slump. En naturens slump. Alltså inte någon speciellt begåvad kråka eller någonting sånt, utan omständigheterna gjorde att det blev så. Det är en vindpust, en defekt på kråkans stämband, den precisa kombinationen av yttre tryck på kråkans buk samt en bakåtsaltomortal av vinden åsamkad. Och det vet jag ju inte om att jag inte vet ens. Och det där kan göra mig galen av frustration. Jag vill veta att det jag inte vet. För då kan jag fantisera. Jag kan fantisera om vad som finns ute på havet som jag inte vet. Då använder jag det jag vet om hav i allmänhet. Och min fantasi. Och så extrapolerar jag liksom vad som eventuellt kan finnas där ute då. Vågor, öar, andra länder som Merkuriel. Skepp, sjörövare, sälar, skelett, campingutrustning och taft. Jag säger ofta taft. Jag vet inte ens vad det är. Förlåt mig, Porsche, bananhasse. Du skulle få prata här om Merkuriel och hur det går till. Förlåt mig, somna, och att jag tog fokus från Porsche. Porsche, och hon har gått. Porsche, kom in igen. Porsche, jag frågar min assistent här. Lagårdsvanja. Lagårdsvanja, var är Porsche bananhasse? Hon gick ut i sin Porsche. Jaha. Men be om hon kan komma in igen. Jag ber om ursäkt. Jag är verkligen så duktig på att ta fokus från gästerna. Jag ska ta in henne igen. Okej, jag går och kollar. Hon säger att hon kommer in om hon får en klubba. Ja, det finns ju sådana klubbor här i studion i en sån här liten skål. Sådana där som man får efter vart hos tandläkaren. Nej, det får man inte. Man får, när man är på pizzeria eller något, så kan man få en klubba i en liten glasskål. Ja, hon kan få en sån. Hon kan få en sån där med salt inuti. Så man håller på att slicka på tills den spricker. Och då rinner liksom saltinnehållet ut i kroppen och orsakar någon slags... Som vuxen är det enda sättet att uppleva den här otroligt kraftiga reaktioner man fick av surt eller saltgodis när man var liten. Jag menar, det var ju som att man vändes ut och in. Och det var som en sport i skolan att äta sånt där och typ behålla ett straight face. Men som vuxen är man så avtrubbad. De kan ju komma och hugga av en benet utan att man ens rycker lite resignerat på axlarna. Men däremot, de där salta klubborna då, när man har haft dem i munnen ett tag och sen så tar man ett litet bett med hörntänden så att det uppstår ett litet hål och det här salta innehållet, djungelvrål heter det väl, rinner ut i munnen. Då förflyttas man tillbaka till 1983 och rumsterar om i den där gamla skiten, så att säga. Med allt vad det innebär då. Men man lever ju då. Man känner att man lever. Ja, hej, förlåt att jag tog så mycket plats. Nu kommer hon in här igen, Porsche Bananhasse. Hej, välkommen tillbaka. Jag ber om ursäkt. Nu ska du få berätta om Mercuriel och dess traditioner. Mm, tack så mycket. Vänta, ska jag bara ta en klubba här. Oj, vad salt. Oh, det leder mig tillbaka till lite grann som den här madeleinekakan. Den där jättekända madeleinekakan. Så tänker jag tillbaka på min barndom då. För det väcker känslor och tankar, den här smaken. Och den salta upplevelsen. Då jag var en liten flicka i Mercuriel som gick runt och samlade in morötter från grannarna för att min frukosttillverkare, bananglassen kallades för det, tillverkade min frukost med hjälp av bananer och glass. Därför som han hette Bananglassen. Och han ropade på mig. Jag gick fram till honom och så frågade jag så här. Vad är det? Frågade jag. För det gör man ju. Eller andra kan ju göra vad de vill. Men om någon ropar på mig, då frågar jag, vad är det? Och det kanske vissa tycker, får man väl inte säga. Men jag står för det. Jag vågar ta bladet från munnen i det avseendet. Och säga att jag får säga det. För att jag tycker det är ett rakt och koncist sätt att ta reda på vad den som ropade på en vill. Men det får man väl inte säga. Så jag frågade då, vad är det? Så gick jag fram. Eller jag gick fram först. Och sen sa jag, vad är det? Och då sa han, ja, du får lov att specificera lite mer. Vad menar du med det? Vad är det du avser? För jag kan förklara, om du med det menar till exempel mina byxor som jag såg att du sneglade på, då kan jag berätta för dig att det är byxor. Eller om det handlar mera om, alltså att du undrar lite grann om vad det här är, alltså livet i stort eller vårat samtal, eller då skulle jag kunna bli specifik i de avseendena. Jag skulle till exempel kunna säga att det här är ett samtal mellan två personer. Det är en företeelse som uppstår av när två eukaryotbaserade livsformer möts och utbyter information med varandra. I det stora hela handlar ju allt om information, utbytet av den, ackumulerandet och utbytet av information. Så skulle jag kunna säga. Men eftersom du inte har varit tydlig med vad du menar med det, så kan jag inte ge dig ett fullgott svar, utan jag måste helt enkelt ge dig den här väldigt komplexa förklaringen på varför jag inte svarar på vad du vill veta. Okej, sa jag då. Och så vad jag undrar är, varför ropade du på mig? Aha, sa Bananglass. Jo, jag undrar, skulle du vilja resa till Mercuriels inre med mig och ta reda på dess seder? Ja visst, sa jag, för jag var en nyfiken tös på blott 8 vårar. Och tillsammans reste jag och min frukosttillverkare land och rike kring och besökte den ena gårdfarihandlaren efter det andra värdshuset och lärde oss och berikades om landets kultur och seder och fick lära oss ett och annat väldigt viktigt på vägen som gjorde mig till en storslagen folklivsforskare och i allmänhet en bättre människa, skulle jag säga, utan att skryta eller förhäva mig på något sätt. I Mercuriel så finns inte några ord för skryt. Däremot finns det 8000 ord för begreppet när man råkar gnugga sin knoge mot ett gymnastikgolv. Det är ju någonting som vi har många olika ord för. För det är en av de mer basala upplevelserna av att vara en människa i Mercuriel, eftersom nästan varje hus har ett sånt där gymnastiksalsgolv i vardagsrummet med markeringar och sånt där. Så Vi har tillsammans nu, jag och Bananglass, vi har lärt oss jättemycket intressant. Det finns olika traditioner och sätt att se på saker. Och det finns också mycket som ni här i Sverige kan lära er av människor i landet Mirkjurier. Till exempel så har vi en extra känsla. Oj, vad intressant. Det där har jag hört reportage om. Jag kommer inte ihåg kontexten nu, så jag ska inte gräva i detta. Men det är ju en intressant att tänka på att känslor är kulturellt betingade. Inte biologiskt betingade, utan det är någonting vi lär oss. Och det de förs vidare av kulturella normer och faktorer. Ja, precis. Alltså, ni här i Sverige, ni har ju liksom, ni är antingen arga eller så är ni glada. Men i Mirkjurier så finns det någonting som heter glilska. Och det är glädjefylld ilska. Och det är ju en av våra mer förhärskande känslotillstånd. Någonting som ger oss mycket kraft, mycket initiativrikedom och en svårslagen känsla av att kunna åstadkomma saker. Berätta mer. Ja, det ska jag göra. Jag håller på här. Jag tänker hur jag ska sätta ord på det. Om du tänker dig in i hur det är när du är riktigt arg. Ja, jag har faktiskt svårt. Alltså, jag är ju arg flera gånger om dagen på olika saker. Men jag har väldigt svårt att utifrån leva mig in i min egen ilska. Jag vet inte vad det är. Det är som att det är en vägg där. Jag kan sätta igång ilskan om jag ska göra en roll när det krävs och så. Att jag kan hitta var den kommer ifrån. Men jag har svårt att i huvudet minnas hur det känns i kroppen sist jag var arg. Det är lite grann som att det är en smärta som jag inte längre minns när den är över. Men jag vet ju att jag har blivit rasande. Vitglödgat rasande. Det händer ju inte så ofta, men det har ju hänt. Och det har ju oftast skett då när jag har upplevt att jag har blivit kränkt i olika avseenden. När någon har kritiserat mig och jag har upplevt det orättvist. Eller när någon har varit elak och taskig mot till exempel min mamma eller så. I den yngre åldern. Då minns jag att jag kunde bli fullständigt vansinnigt arg. När någon sa något dumt till mamma. Det var inte så att hon gick omkring och fick glåpord kastat efter sig. Det är bara det är typ det närmaste jag kan komma när jag försöker minnas min egen ilska och hur den kändes. Okej, men ja, jag ska försöka tänka då. Hur det känns när man blir arg. Det är ju som att det rinner, det strömmar någon typ av energi upp genom insidan av armarna, upp i bröstet och upp i kinderna. Det är någon slags blixtsnabbt elektriskt påslag i kroppen. Okej, nu tänker jag mig in i hur det känns. Ja, bra. Och nu tänker du in i hur det känns när du är riktigt glad. Gud, det var också svårt. Jag menar, jag minns ju att jag har varit glad. Jag är ofta glad. Men jag kan inte riktigt direkt sätta mig in i den exakta känsloförnimmelsen av glädje. Är jag glad nu? Ja, fast inte så här jätteglad. Alltså, jag mår bra och är på en bra plats. Känner mig till freds. Men jag vet inte om glädjen är så där. Jag var på ett möte i tisdags. Och när jag gick därifrån, då var jag glad. Och det kunde jag lista ut genom att jag, när jag tittade mig själv i ett skyltfönster, så såg jag att jag gick omkring och log. Det är helt omedvetet. Det måste väl ändå vara ett tecken på glädje. man får ta liksom stunderna när de kommer, den där oschablonerade känsloyttringen som, den händer ju inte så ofta längre. Man går ju liksom omkring i sitt skal på något sätt. Ja, okej. Okay. Så då ska du försöka fundera över nu hur blandningen av de här båda känslorna kan upplevas. Okej, okay. Glilska. Du menar blandning mellan ilska och glädje. Ja, men alltså jag kan faktiskt det närmaste jag kan komma i beskrivandet av den känslan är en uppsvallande vrede, en kraftfull reaktion mot någonting, där vreden ju faktiskt är en ganska positiv kraft i bemärkelsen att den kräver och pockar på förändring. Det är inte förtvivlan eller sorg, utan det är ett alarm som går. Så att det är ju en skaparkraft ju. Så jag kan verkligen tänka att den sitter ihop med glädje. Men för mig så kommer ju glädjen sen. Alltså det blir som att jag har slagit på ilskan och typ bestämmer mig för att nej, nu får jag ta och hugga tag i det här, för det här går inte längre. Och så går jag iväg mot där jag ska göra det jag ska göra. Typ skriva ett brev till någon som jag är arg på. Så går jag till datorn då. Och när jag börjar skriva och formulerar mina känslor i ord, så uppstår någon typ av konstruktiv glädje i den här ilskan. Alltså jag känner att min ilska får ett hem och ett språkrör. Och det är en tillfredsställande känsla. Ja, men ja, det förstår jag. Det är din närmsta bild av den här känslan, glilska. Men för mig från Mercurial så är det liksom, det handlar inte om en ilska och alltså någonting konkret som kommer ur en slags potentiell förtvivlan. Utan det är ju en blandning. En fullständigt simultan blandning mellan glädje och ilska. Det är alltså en, hur ska jag förklara det här? För det är ju en känsla som är så svår. Vi har ett ord för det, förutom glilska. Och det är ett ord som heter rav. R-A-V. Rav. Rav. Alltså någon slags göteborgska för ordet röv. Rav. Nej, Henrik. Sluta med det där och hålla på och pilla med de där orden. Alltid i Somna med Henrik så ska du in och säga saker som känns förbjudna och suddiga. Sluta, gå vidare med intervjun. Okej. Okay. Ja, men i vilket avseende använder ni ordet rav då? Ja, alltså det är ju ett känsloillustrativt ord. Det är ett ord som lite grann som att man säger att en gris säger nöff liksom. Så fast han inte säger nöff, så är ju att känna glilska, det är att vara rav liksom. Så det är ju ungefär, eller som att säga grr eller arg eller någonting sånt. Alltså det är det underbara i det faktum att känna ilskan strömma genom kroppen. Det är i sig en mycket värdefull känsla. Att när ilskan strömmar på grund av en oförrätt eller någonting sånt, och den inte blandas upp med förtvivlan eller rädsla, utan blandas ihop med känslan av att ilska är någonting bra. Att det är någonting i grunden bra. Att det är först när den blandas ihop med mera destruktiva aspekter av vårt känsloliv, otillfredsställelsen, den mörka sidan liksom, det är först då som ilskan blir farlig eller destruktiv. Det är många i din värld, Henrik, som är rädda för sin ilska. Och det finns många som har någon typ av kroniskt inflammatoriskt förhållande till sin ilska, där ilskan är någon slags go-to-ställe en plats som blir som en självuppfyllande profetia av utanförskap, ensamhet och oförståelse. Där ilskan blir både fiende och försvar. Men i Mercurial har vi då alltså det här förhållandet, det här ganska helgjutna förhållandet till våra egna ilskor. Det är klart att vi känner sorg och förtvivlan och rädsla precis på samma sätt som alla andra människor. Men i och med glilska och röv så är vi åtminstone de gånger det infinner sig. Det har ju på senare tid blivit mer och mer ovanligt med röv på grund av att vi tar ju inspiration från västvärlden precis som alla andra. Och ni är ju, förlåt uttrycket, men ni är ju väldigt rädda för ilska här. Och det är en nackdel för de flesta människor. Framförallt skulle jag säga för unga människor som växer upp och tror att ilska är farligt. Och framförallt unga tjejer som får lära sig att de inte ska visa sin ilska. Och det här är ju en... Det här gör ju att jag känner röv. Jag känner mig kränkt och arg över den här situationen. Men det bereder mig också samtidigt en oerhörd glädje att jag överhuvudtaget är förmögen att känna den här känslan och att erfara den och att härbärgera den i min kropp och inte låta den explodera som en bajsballong i ansiktet. Vi har också bajsballonger i Mercurial, men det är en annan sak. Som, vi brukar också tvätta vår hår med hästtagel. Vi tar liksom ett hårstrå från hästens svans och sen så drar vi vårt hår bakåt med det här hästtaglet så att det blir slickat bakåt. Och sen så luktar vi på det här smala hästhårstrået. Och sen så lägger vi det under näsan och drar näsan längs med hårstrået. Och du förstår, när man drar näsan längs med ett hårstrå som är tjockare och mer stringent än ett människohårstrå, i alla fall dina sorts hårstrån, Henrik, som liknar små ängla ögonfransar. Det är egentligen ett mirakel, Henrik, att du överhuvudtaget har hår. Att det inte blåser av dig när du går ut på dagarna. För att det är när man tittar på dig så här, som jag ju gör nu. Henrik, jag tittar ju på dig nu. Ja, jag vet att du gör det. Du har en sån där stirrande, vass blick som folk hade på gamla porträtt från 1800-talets mitt. När man hade droppat grejer i ögonen för att man skulle se intensiv och stirrande ut. Det var liksom på modet då. På riktigt alltså. Så du stirrar så på mig nu på mycket nära håll, vilket gör att jag känner en viss osäkerhet kring vad du har för planer för mig framgent. Nej, jag har inga planer för dig. Jag tänker prata klart här och sen tänker jag åka tillbaka till Mercurial och fira vår traditionella soppdag. Berätta om soppdagen. Soppdagen är en dag som alla andra. Med den skillnaden att man gör allting utom att äta soppa. Det är alltså förbjudet i kulturell mening. Det är inte som att man straffas rättsligt. Men i kulturell mening så är det då förbjudet att äta soppa. Det är lite grann som att säga så här. Ja, men nu när det är julafton, då ska vi väl dansa kring midsommarstången. Det är lite så är det. Så då brukar vi alltså inte äta soppa. Men i övrigt gör vi då vad som helst. Okej, det låter ju... Annars är ju liksom högtider och sånt är ju oftast någonting när man... Ofta saker när man gör en eller flera ganska distinkta grejer och avhåller sig från det som man gör annars året runt. I det vardagliga så att säga. Precis, men det här i Mercurial är alla högtider i Inte högtider, utan högtider. Tvärtom. Alltså, vi avhåller oss från typ en eller två väldigt specifika grejer och ägnar oss istället åt allt möjligt annat. Det gör ju att i vårt vardagsliv så brukar vi göra väldigt få saker. Till exempel brukar jag ju då äta soppa varje dag året runt, utom just på soppdagen. Då på soppdagen så går jag och handlar. Jag äter läkande halstabletter. Jag fruktar. Jag försöker klura ut varför någon döpte mig till Bananhasse i efternamn. Eftersom jag hette, mina föräldrar heter inte det och så. Och ingen av mina föräldrar heter vare sig Banan eller Hasse. I vare sig för- eller efternamn. Utan de heter ju Rigita och Illeflo. Och de heter i efternamn Tamblack. Så jag förstår inte varför det blev Bananhasse. Så det brukar jag fundera över. Jag brukar rita speciella mönster i blått och rosa och grönt och gult och turkost. Och jag brukar sprayfärga min ansiktsmask som jag har. Jag brukar ta med mig Vetenskapens värld och läsa på tunnelbanan. Och jag brukar köpa det gamla komiker, det gamla satirseriemagasinet Larsson efter Gary Larsson och hänga upp och ner i stora trädkronor och fråga mina kompisar om jag får chans på dem, fast jag inte alls är intresserad av dem på det sättet, utan det är mest en slags en grej som jag gör för att skapa lite otrygghet i mitt vänskapsgäng, eftersom det är väldigt inne att vara väldigt osäker i Mercurial. Och vi brukar också stoppa olika typer av frätande extrakt i våra ögon för att få en stirrande blick, som du sa på 1800-talet. Man ska se ut som att man kan se, ens blick kan bränna genom eld och vatten och bly. Och det är många av oss som stirrar på varandra helt oavsiktligt, och då blir det bråk då oftast. En del av de värsta, de kan ju stirra genom sina ögonlock på ett sätt som är otroligt, ja, det är ju provocerande. Och sen brukar jag dansa, så brukar jag äta pizza, så brukar jag lägga mig på marken och låta människor runt omkring skyffla in grus i mitt öppna gap, som jag sen tuggar och spottar ut på en hund som går förbi, som har en historia av att kunna räkna, skälla, skratta och beställa drinkar, men bara gin tonic med Bombay Sapphire gin som ingrediens. Annars får det vara, tycker ju den här hunden. Oj, vad jag blev tyst länge nu. Somna, förlåt mig. Men ja, okej. Kan du berätta något mer om Mercurial och dess olika seder och bruk? Varje gång vi går in på ett bibliotek så brukar vi vända oss till den som jobbar på biblioteket. I Mercurial så sitter alltid alla bibliotekarier precis innanför dörren. Alltså till vänster, precis när man kommer in i biblioteksrummen, så sitter det bibliotekarier precis vid väggen. Och de har ofta skrivbordet så himla långt inkört för att skapa framkomlighet. Så att de sitter med skrivbordet alltså precis under revbenen. Vilket gör att ofta så har de väldigt ont, bibliotekarierna i Mercurial. Och då varje gång vi går in på bibliotek så brukar vi gå fram till skrivbordet. Och så brukar vi luta oss liksom med kraft mot skrivbordet så att det trycks ännu hårdare in under revbenen på den stackars bibliotekarien. Och så brukar vi fråga om någon specifik bok då. Har du en bok om Zlatan till exempel, kanske vi säger då. Och då brukar bibliotekarien säga ja. Och det betyder ja, det har vi, betyder det då. Eller nej. Och det betyder nej, vi har inte det. Liksom. Och de där svaren är ju aldrig överensstämmande med sanningen, eftersom de är ju mer relaterade till att det gör ont när de får skrivbordet uppkört i njurarna. Men det är bara roligt. Vi tycker det är roligt och det är ju något av en tradition. Sen har vi en annan tradition och det är att varje gång som det knackar på dörren så frågar vi inte vem är det, utan vi bara öppnar dörren och släpper in den som knackade. Och det är ju bra och dåligt. Ibland kan det till exempel vara östanvinden som knackar på. Och då är det dumt att släppa in den. Därför att östanvinden är, vinden. Utan jag menar alltså östanvinden som är helt sjuk. Alltså asjobbig att ha att göra med. Om man råkar släppa in honom, då blir det snack. Du vet om, ja, vad ska vi säga? Krematorium, vals, Falsterbo överhuvudtaget och tänkarhattar. Så vi har inte mycket och det är ju farligt. Samtidigt så kan det ju också vara någon trevlig person, behöver inte vara Östen Vindén. Östen Vindén är för övrigt statsminister i Mercurial och bestämmer över alla här under trädens gröna höjd. Ja, han vill ju bli en man, en människa och kunna allt jag kan. Han vill ej längre apa sig. Han vill bara vara en man. Och hoobidoo. Jag vill se ut som du, säger han. Jag vill se ut som du, gå som du. Jag är en gnu. Det vill jag nu. Ett djur som jag. Alltså han ser sig själv som ett djur. Han har en väldigt depraverad självbild. Honom kan det vara, men oftast så är det ju då man öppnar dörren och då är det ju oftast en människa där utanför av olika karaktär, börd, konstitution och avsikt. Och då kan det vara till exempel någon som vill låna socker. Det är nästan aldrig någon som har socker. Så därför måste man låna. Och det är nästan aldrig någon som har socker när någon försöker låna. Eftersom det är nästan aldrig någon som har socker så går det alla omkring med olika koppar hela tiden i Mercurial och ber folk om socker. Men det finns ju aldrig någon som har socker för alla bara ber om socker. Det är någon som måste köpa in socker men alla vägrar vara den som köper in socker. Jag är allergisk mot socker till exempel. Är du allergisk mot socker? Ja. Druvsocker eller? Nej, alla möjliga socker. Jag är allergisk mot gröna socker och blåa socker. Och socker som man kan sticka sig på. Eller? Vänta nu, förlåt. Säger du saker? Ja, men jag säger det. Jag säger socker. Jag är allergisk mot fula socker också. Okej. Vad jobbar du med i Mercurial? Har du något arbete så där som du kan berätta några highlights ifrån? Jag jobbar som hotellchiffonier i Mercurials huvudstad Bamba. Där ligger jag i en byrålåda och skriker inifrån då att jag är en chiffonier. Och det är för att i Mercurial så har de som bor på hotell, de vet inte vad som är vad. Och det är besvärligt. Vadå, är hotellgrejer så väsensskilda från vardagsgrejer? Nej, utan de människor som tenderar att bo på hotell, det är personer som alltså inte vet vad något är. Det är ju så. Av tradition så är det hotell är någonting som, det är en plats dit folk tar vägen som inte vet någonting om vad saker är. Och därför måste man ha personer inuti grejerna som skriker vad sakerna är. Jag är ett skrivbord, jag är en säng, Jag är en garderob och jag är en chiffonier. Jag är mattan, jag är en matta. Jag är en frukostbulle och sådär. Och så, för du vet, man tänk till exempel min svåger. Helvete bananhasse heter han. Han kommer in då i ett hotellrum, för han vet ingenting, men han är en sån. Då vet han inte vad dörren är till att börja med. Så att någon får ju förklara för honom att du trycker ner det där, det kallas för handtag. Då öppnas, och då vet han inte vad öppnas är för någonting. Då får man ju lov att säga att det skapas alltså en väg igenom. En plats där, som vi kallar för vägg, där det tidigare inte fanns en väg igenom. Det här öppnar för möjligheter för dig att inträda i ett annat begränsat utrymme. Som alltså inte omfattas av det begränsade utrymmet du befinner dig i just nu. A.k.a. hotellkorridoren. Och då förstår han ändå inte. Och då får man ju bara putta in honom i rummet. Och så står han där då. Där inne. Och då måste han ha alla de här rösterna som skriker. Jag är din kudde. Jag är pralinen på kudden. Ät mig. Jag är don't disturb-skylten. Jag är kandelabern i fönstret med ljus som du inte kan få tända eftersom man inte får använda sig av någon levande eld här på hotellet. De har ju jättejobbigt. Alla de där som, alltså till exempel den som är utrymningsvägsskylten, har ju ett jätteproblem. Därför att den personen måste ju skrika en väldig massa olika saker. Jag är den skylt på ifrån vilken du kan hämta information om utrymningsväg i händelse av en eldsvåda eller annan övergripande olycksartad händelse, så som icke uteslutande, icke innehållande rök, gas, avlusningsmedel, pekoral och prom night propaganda. På mig finns streck i olika riktning och storlek i olika förhållande till varandra, som har som syfte att skapa en övergripande avbild av korridorerna och rummen på din våning. Pilarna indikerar den riktning var i vilken du ska springa i händelse av en olycka. De runda cirklarna visar trapphus. Ja, och så vidare då. De har det jättesvårt. Det innebär ju att det är omöjligt att sova på hotell eftersom de här personerna ligger ju inne i föremålen och skriker detta dygnet runt. För att tänk om en av gästerna vill gå upp och dricka vatten. Då vet ju den ingenting om vad vatten är eller handfat eller gå. Utan då måste det ju finnas röster. Så det är alla hotellrum i Mercurial är kakafonier av röster som vrålar mer eller mindre utmattat dygnet runt. Det är svårt för de här människorna, som min svåger till exempel, att veta vad som är vad. Tack ska du ha. Vad hette du nu då? Du hette... nej men hjälp mig. Porsche Bananhasse. Välkommen. Tack ska du ha för att du kom, Porsche Bananhasse. Och jag hoppas att du har... Tack för att du har rättat ut några av de frågetecken som vi alla har kring Mercurial och dess seder och bruk och traditioner. Och jag önskar dig en lycklig tillbakaresa. Tack ska jag ha. Och tack för att jag fick vara med i min fina podd. Ja, men tack själv. Hej då. Hej då. Ja, hörni, nu har vi fått lära oss någonting väldigt viktigt. Någonting som säger oss att världen inte börjar eller slutar eller på något vis går att omfatta med en terminologi springer ur det som finns precis framför våra ögon, utan det måste till något mer. Och det finns så mycket som vi inte vet att vi inte vet, vilket åtminstone gör mig angelägen om att få veta mer saker, veta mer om det jag inte vet att jag inte vet. Det som vi vet att vi inte vet är också nyfiket förstås, men det är roligare att försöka föreställa sig det man inte vet att man inte vet. Som till exempel en grå snabel som har ett eget liv och inte hör ihop med något djur eller så. Och det är ingenting som liknar en snabel, utan det är en snabel, men den har aldrig suttit på ett djur. En myrslok eller en elefant eller en snabeltandad tiger. Snabeltandad tiger, roligt. Alltså en tiger med snablar istället för tänder som slingrar sig och den kan klia sig med dem. De snabeltandade tigrarna, de dog ut tyvärr i antropocen. Alltså nu i vårt tid, vår tid, vårt utdöende. Ja, men alltså det här var en jätterolig stund. Jag har skrattat, jag har gråtit. Jag har känt olika känslor, härbärgerat olika motstridiga budskap i min lilla darrande lekamen. Jag har studerat min bildskärms skärmsläckare dansa i någon slags intrikat mönster som... Jag förstår ju att det är någon som har tänkt ut mönstret, men det är fraktaler liksom. Vad kallas det för? Mönster som man bara kan gå djupare och djupare in. Att de ser likadana ut. Det fenomenet, vad kallas det för? Det här har jag frågat förut i podden. Jag får aldrig några svar. Man kan zooma in i dem liksom. Alltså det är ju fraktalmönster, men vad kallas det för? Man ohms, ja nej, jag kommer inte ihåg. Man zoomar in liksom, och då kan man hitta detalj på detalj på detalj. Det tar aldrig slut. Det är ett fenomen, och det här går att spåra i naturen till exempel. Berätta mer om du vet vad det är för någonting. Och tills dess somna, så vill jag säga att jag önskar dig en jättefin vecka som kommer nu här, och att du sover gott och att du känner pirr över att leva, pirr över att lära dig saker och pirr av att inte veta om att du inte vet saker. God natt.